I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jag kommer Jesus på ditt bud, men kläd mig själv i helig skrud, min Herre och min Gud. Ikläd mig din rättfärdighet, att jag må se din salighet. Amen. Idag från evangeliet så kommer vi få höra om Jesus vid det bröllopet i Kana. Ni vet bröllopet där vinet tog slut och hur Jesu moder Maria sa då till Jesus att nu är vinet slut. Och då sa Jesus de här orden till Maria: kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit. Ja, vad menar Jesus när han säger de här orden? Det har många grubblat över. Det låter kallt och det är svårt att riktigt förstå. Vad är det för en stund som inte har kommit om man sen bara några minuter senare gör vin utav vatten? Men om man nu läser Johannes evangelium i sin helhet så lägger man märke till att det här uttrycket stunden har inte kommit. Det kommer tillbaka om och om igen, kapitel efter kapitel. Stunden har inte kommit, stunden har inte kommit. Förrän plötsligt, när stunden har kommit. Jesus säger, stunden har kommit. Och då kan man noga lägga märke till att det är när hans lidande har börjat och när han går mot sin korsdöd. Då förstår alla att nu har stunden kommit, när han ska korsfästas, när han ska dö. Så det är som att han säger till Maria, när hon säger, de har inget vin. Jesus svarar, jag är inte beredd att dö än. Vad är det Jesus går och tänker på? Vad är det han har på sitt hjärta när han går och vandrar omkring där på bröllopet i Kana? Ja, är det så att han går och tänker på sin död, så tänker jag att vi ska få stanna upp inför tre orsaker till att han säger de här orden. Och det första är, om Jesus tänkte på sin död, så gick han också och tänkte på sitt eget bröllop. Han tänkte på sitt eget bröllop. Det är väl inte alldeles ovanligt att ogifta som är på bröllop går och tänker på ett eventuellt eget bröllop. Ni känner säkert till den här amerikanska seden där bruden kastar ut sin brudbukett, för så ska någon ogift fånga upp den och så tänker man att det är hon nästa gång. Så har man liksom sina tankar på nästa bröllop, på någon annans bröllop. Och nu vet vi också att i Bibelns värld så ser Gud på sig själv som en brudgum och hans folk som en brud. Han är brudgummen, vi är hans brud. Så är det som att Jesus, när han vandrade omkring på bröllopet i Kana, lät sina tankar vandra iväg till det himmelska bröllopet, till sitt eget bröllop. Och att han också då tänkte på, hur ska bruden kunna bli färdig för detta bröllop? Hur ska hans folk kunna få stå där inför den helige guden och få bli ett med honom och få fira detta bröllop, detta himmelska bröllop? Han tänkte, hur ska hon kunna bli redig? Hur ska hon kunna liksom stå där alldeles smyckad och så vacker som en brud är på sitt bröllop? Och så visste han att ska hon bli redo för detta bröllop, så kommer det att kosta honom, Jesus, allt. Det kan inte bli något bröllop, det kan inte bli något vin, det kan inte bli någon glädje förrän hans död liksom fått utplåna varje fläck på bröllopsdräkten, förrän han lidit och tagit allt på sig och bortom sin egen grav får liksom bära fram sin fullkomliga rättfärdighet åt oss och varsamt ikläda oss den dräkt, den enda dräkt som är värdig det himmelska bröllopet. Hans dräkt, det som han har liksom sytt samman och förberett för oss, är inget annat gör oss värdiga och klädda, smyckade för det himmelska bröllopet. Det bröllop som kallas i Bibeln för Lammets bröllop. Ja, om Jesus gick och tänkte på sin död där i Kana, för det andra, så tänkte han då också på det gyllene vin. Inte bara det här vinet som bröllopet handlade om, utan det gyllene vin som Gud hade lovat genom profeterna. Om Jesus var i sin tankevärld borta vid korset redan, så kanske det också förklarar varför Jesus tilltalar sin moder så där kort. Verkar nästan lite kallt. Men vi kanske kan förstå det om vi förstår att hans tanke är inne i hans lidande. Vad är lidandet som han går in i? Det är något som tynger honom. Tänker han på den bägare som står framsatt för oss? Det som Bibeln kallar för vredens bägare. Den som fylls upp över alla synder och orätta tankar, ord och gärningar som vi har gjort oss skyldiga till. Det är bägaren som är framsatt åt oss. Jesus har denna bägaren i sin tanke. Därför att det är detta hans lidande handlar om. Att han i vårt ställe trädde fram och tar denna vredens bägare och gör den till sin. Kom ihåg hur han i Getsemane ropade till sin fader: ta den här bägaren ifrån mig. Denna vredens bägare. Men vi vet att han fortsatte sin vandring ända till korset. Och hur han där på Golgata kanske drack denna vredens bägare till sista droppen. Och sedan var allt över. Där tömde han bägaren. Men lägg märke till vad som också hände här vid korset. Det står om en soldat att han stack upp ett hål i Jesus sida och det rann ut blod och vatten. Inte bara tömde Jesus en bägare, vredens bägare i vårt ställe. Han fyllde också upp en ny bägare åt oss med sitt eget blod. Detta blod som vi får höra är för dig utgjutet till syndernas förlåtelse. Han fyllde en ny bägare med sitt eget renande och försonande blod. Och så sa han, han instiftade, att drick av den alla, denna bägare, denna kalkade nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Här får du dricka istället. Drick av den alla. För dig utgjutet. Och detta är det gyllene vin som profeterna hade talat om. Det vin som släcker all törst. Som skänker hopp in i det största mörker. Som ger den djupaste glädjen. Och som för vår inre blick tecknar bilden av Jesu egen förening med oss. Ja, tänk på det ett ögonblick. Kristi blod som du får göra till ett med dig själv. Det blir ett med ditt eget blod. Han i dig, du i honom, förenade. Och detta får du ta emot. Om ditt liv har liksom blivit ungefär som en fest där vinet har tagit slut och det har blivit tomt och glädjefattigt, så räcks det ändå här den sanna glädjens vin. Ja, här räcker Jesus sig själv till dig och han låter din bägare flöda över. Till sist, den tredje, om Jesus nu hade sin död i sina tankar. När han nu gjorde vatten till vin så gjorde han ett tecken. Och då ska du inte stirra dig blind på själva tecknet, utan du ska gå dit tecknet pekar. Om du tänker dig en vägskylt, så står det Göteborg 15. Då ska du inte gå fram och stirra på skylten när du ska gå till Göteborg och leta efter verkligheten. Och på sådana, här är ett tecken. Du ska inte stirra dig blind på detta underverk. Du ska följa dit det pekar. Du ska följa Jesus vart han än går. Till korset. För där vid Golgata kors sker det som du mer än något annat behöver. Vi kan ju tänka så här att wow, vin på ett vinunder, det kunde vi behöva. Vi kunde behöva fixa till våra liv. Vi skulle behöva något så att vi blev glada igen, så att det blev mycket bättre i våra liv. Och det kan bli mycket bättre på många sätt. Men detta är bara ett tecken. Följ honom dit han går. Vad han än säger, vad han gör. För där på Golgata kors så sker det stora miraklet i ditt liv. För där sker att det som du har gjort dig skyldig till, det som du bär av skuld, av synd, och som bara du kan ta ansvar för. Du kan inte lämna över det, du kan inte skylla det på någon annan. Det är bara ditt. Det tar han på sig och tar ensam ansvar för allt ihop. Helt och hållet. Och lämna dig fri ifrån den skuld som är din och bara din. Därför att han kan det. Och därför att han vill det. Och det är mäktigt om något. Det här vinundret, det blir liksom så blekt i jämförelse med denna större verklighet. Och därför så pekar också detta tecken vid bröllopet till Kana. Det är en fest, det är en måltid, det är vin. Det pekar också till slut hit. Till denna gudstjänst, till denna kyrka, till denna stund. För här får också du lämna av allt ditt eget. Av skuld, av synd, av nöd, av skam. Du får lämna dig själv. Det är för att du får det. Och jag vill säga att det är för att du ska det. Och så kommer han, denna himmelske brudgum, som hade sitt himmelska bröllop i tankarna. Han hade dig och mig i tankarna där i Kana. Och stiger ner och tar allt det som du lägger inför hans fötter. Tar det på sig. Han renar dig i kraft av förlåtelseorden som han räcker. Och så ber han dig att stiga upp. Ta den förnämsta platsen vid bordet. Och så säger han dessa dyrbara orden. Ta och ät. Drick av det alla. Denna kalk är det nya förbundet. För dig utgjutet till syndernas förlåtelse. Och så får du höra också dessa orden. Som vi hör ifrån Bibeln. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Kom, allt är tillrätt. Så låt oss träda fram inför honom. Och lägga av det hos honom. Och lyssna på honom. När han sedan talar till oss. Och räcker sig själv. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Evige Gud, du som har all makt i himlen och på jorden och som i din son har uppenbarat din härlighet, öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek uppenbarad genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna dagens heliga evangelium. Andra söndagen efter trettonde dagen, så skriver evangelisten Johannes. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sa Jesu mor till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit." Hans mor sa till tjänarna: "Gör vad han än säger till er." Nu stod där 6 stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sade: "Fyll krukorna med vatten." Och de fyllde dem ända till bredden. Och sen sa han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde det. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa: "Varenda människa sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu." Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be. Herre Jesus, du som gjorde allting nytt och bra där vid bröllopet i Kana, gör allting nytt och bra med oss här och nu i våra liv. Och då vill vi inte tala om för dig vad som är bra och nytt och fint för oss, utan du får det. Och så vill vi bara lämna våra liv och allt denna stund i dina händer. Ge oss öron och hjärtan till att ta emot det som är från dig. I ditt eget namn. Amen. Det här är dagens bild. Det är inte alla som kanske ser så bra, men det här är bilden för bröllopet i Kana. Så ser man här Jesu moder Maria. Hon har precis sagt de här orden: "Gör vad än Jesus säger." Ja, det finns några platser där framme, så vill man ta någon lite plats längre fram så får man det. Och så står hon liksom där och väntar förväntansfullt på vad Jesus ska göra. Och så går Jesus fram där och börjar tala till dem som hällde upp vatten i de här stora krukorna. Och så sker detta under att det var vatten i krukorna, men det blev till vin. Och så kunde den här festen få fortsätta, inte som förut, utan ännu bättre, för det här vinet var mycket bättre än det första vinet som man hade druckit. Men det började ju så här med att det blev ett litet problem, ett litet bekymmer för de som firade det här bröllopet. Vinet tog slut alldeles för tidigt. Så pinsamt. Vad gör vi nu? Kanske att människorna hade börjat tissla och tassla med dem. Varför kommer det inget vin? Finns det inget vin? Hade de inte råd med mer vin? Vad ska vi göra nu? Och så började han prata med varandra. Och kanske att brudparet satt där och skämdes och kände panik och undrade, hur ska vi göra nu? Men när människorna där började tissla och tassla, så gjorde Maria något annat. Hon gick till Jesus med detta problemet, detta bekymret, och sa, de har inget vin. Och det är en första tanke för oss, att inte bara sitta och prata om problemet som någon annan har, utan vi tar med det till Jesus, och så får han höra, och så får han ta det på sitt hjärta. Men när Maria hade gjort det, talat med Jesus om det lilla problemet, som ju var ett jättestort problem för brudparet. Om ni går hem sen och frågar mamma och pappa hur mycket tid och hur mycket pengar de la ner på sitt bröllop, så förstår ni snart att ingenting får gå fel. Det var inget litet problem för brudparet i det här bröllopet. Och Maria gjorde det som man ska, man lämnade hos Herren. Men det verkar inget som att ingenting händer. Jesus säger bara, min stund har inte kommit än. Men vadå inte än? Det är nu vi behöver hjälp. Inte imorgon. Då har folket gått hem från den här festen och är besvikna och tycker kanske att det är förfärligt. Det är nu jag behöver din hjälp, Jesus. Men Jesus verkar inte bry sig. Då kanske man tänker så här, varför skulle han bry sig om lilla mig och mitt lilla liv? Han har ju en hel värld att bry sig om och ta hand om. Vad är mitt lilla bekymmer för honom? Men saken är den att han bryr sig mycket mer om mitt lilla liv än vad jag ens själv bryr mig om mitt liv. Han har större omsorg om oss än vad vi har själva. Så det är som att han väntar lite. Vad ska jag göra för honom, för henne? Vi kanske tänker så här att, ja, men om jag bara får det där av Jesus, om han bara fixar det där, och då ska jag tro på honom, och då är det ju lätt att tro på honom. Han gör precis det som jag önskar. Men Jesus vet ju att allt som vi önskar oss inte är så bra. Det är till och med rätt så dåligt. Om ett barn skulle önska sig glass varenda dag, så skulle mamma tänka, nej, det blir inte bra för dig. Och så var det också med Jesus. Han tänker på, vad skulle jag kunna ge som gör att dessa människor inte bara tänker på det de vill ha här och nu, utan på det som de behöver mer än något annat. För det till slut handlar det inte om att det är du som ska bestämma, utan vända det till honom och säga till Jesus, du får bestämma. Och kom ihåg då nu, när Maria först inte fick något riktigt svar från Jesus, han bara väntar, då gör Maria en jätteviktig sak. Och lyssna nu. Först gick hon fram och sa, de har inget vin. Sen sa hon så här. Det här är dagens viktigaste ord. Gör vad han än säger. Då blir det bra. Vad han än säger, vad han än gör, om det kommer vin eller om det inte kommer vin. Nu flyttar jag fokus från mig och mitt liv och mina bekymmer till honom. Hans bekymmer för mig, hans tankar om mitt liv. Då blir det bra. Maria flyttar sin tanke från bekymret till Jesus i förtröstan, i tillit, i väntan. Inte, nu bestämmer jag, utan nej, Jesus, du får bestämma. så blir det bra. Och vad händer då? Helt plötsligt så fylldes de här krukorna med vin, det bästa vinet. Någonting hände när Maria sa: du får bestämma, vad han än säger så blir det bra. Istället för mer vin så ska vi säga mer Jesus. Gör vad han än säger. Och nu handlar det, kommer jag ihåg här nu, då handlar det inte om att vi ska säga de magiska orden som gör att det till slut blir vin, för det är precis det vi vill ha allra mest. Vilka ord ska vi säga nu så att Jesus gör det som vi vill ha? Nej, det handlar om att nu flyttar jag hela mitt liv till hans händer. Min framtid, min nöd, min synd. Och tänker, han får ta hand om det. Jag litar på honom. Han ska göra det. Och då kan allt hända. Det kan komma vin. Men det måste inte komma vin. Därför att nu är det han som bestämmer. Och det enda jag behöver veta är att det blir bra. Och det blir bra. Och hur vet jag att det blir bra? Jo, det ska jag tala om för dig. Om man tänker så här. Lyssna på Jesus. Vad han än säger. Vad han än gör. Så lyssnar vi och följer, och så ser vi, och till slut så står vi här och han är död. Jag har lyssnat efter vad han säger och vad han gör, och nu är han död. Och då står det så här att när Jesus gjorde det här vin, då trodde lärjungarna på honom. Men vad var lärjungarna här? De var borta. För de lyssnade inte på allt som Jesus sa. De var inte där och lyssnade på vad Jesus sa på korset. Han sa: det är fullbordat. Det är färdigt. Vad är det som är färdigt? Vad är det som är ännu mer färdigt där än här? Ja, det missade de. Därför att de inte gjorde så som Maria. Och det är ju intressant att Maria faktiskt stod och lyssnade när Jesus sa de orden. Det är inte säkert att hon då förstod vad det handlade om, men hon gjorde i alla fall som hon själv hade sagt. Vad han än säger, vad han än gör, om man så dör på ett kors, lita på honom. Och där vet vi ju, med lite facit i hand, där verkligen tog Jesus hand om våra liv mycket mer än vad han tog hand om dem här vid bröllopet. Han tog hand om vår framtid. Att vi skulle få vara med honom i den eviga glädjen. Där det mest fantastiska bröllopsfest som finns är dukad för sådana som dig och mig. Och där tog han också hand om vårt största bekymmer, nämligen våra synder och vår bortvändhet från Gud. Och öppnade på nytt himlen och himlens glädje för oss. Och där dessutom, där är det som man brukar säga, han har sparat det bästa till sist. Det var fint och gott och härligt att få detta vinundret här och nu, men det bästa har han sparat. Sen är det att han är liksom inte kvar på korset. Fast vi ser att han har hängt där. Vi ser honom inte. Men det är som att den här blicken ska också få oss att tänka på att snart ska han komma tillbaka. Och liksom kliva i och bli synlig för våra ögon. Verklig. Och hämta oss. Sin egen brud. Som han själv har klätt oss i de renaste, finaste kläder. Sådana som passar. För hans eget bröllop med oss. Så gör vad han än säger. Och då behöver vi också ta reda på vad är det han säger. Lyssna på honom. Följa honom. noga. Nu är det inte alla barn som kan läsa ännu, men föräldrar kan läsa. Och jag vill lägga det på föräldrarnas hjärta att läsa med barnen om Jesus. Så att också de kan börja lära sig att lyssna på honom, vad han än säger. Så att de har något med sig i sina liv, vad som än händer. Och just i år så är det 4-åringarnas tur att få ta emot en liten bibel, en bibel för barn. Så att ni kan börja att stava och läsa och lyssna på Jesus, vad han än säger. Och just den här bibeln för barn som jag delar ut, berättelsebibeln heter den. Den har ett särskilt fokus på just Jesus, både i gamla och i det nya testamentet. Så man kan faktiskt lyssna på Jesus redan innan han blev människa. Och liksom följa honom, få något med sig.